Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Att vi är här på jorden på en själslig resa är en sanning för allt fler av oss. Men hur vet jag när jag är i kontakt med min själ och vad kan jag själv göra för att förbättra denna kontakt? I detta avsnitt pratar jag med Rita Borenstein som arbetar med Life Between Lives regressioner inom Michael Newton Institut. Rita hänvisar till de otaliga sessioner som görs inom institutet och där mötet med själen ofta är en omvälvande upplevelse under dessa regressioner och som även leder till en förändrad syn på livet i många fall. Vi kommer även in på frågan om vi har möjlighet att välja mellan olika liv innan vi inkarnerar. Och även frågan om parallella liv existerar är på tapeten. Vi konstaterar dock att våra hjärnor är begränsade här på jorden, så några tydliga svar hittar vi inte just nu. Men vem vet, en dag kanske vi gör det. Så välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Ja, välkommen Rita. Jag är glad att du vill vara min gäst igen.
Ja, men tack. Vilken ära.
Det var kul att du tycker det. Jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om själen idag. Och det är ju ett stort ämne, men du jobbar ju med Life Between Lives. Alltså som en regressionsmetod. Det har du gjort i 10 år nu, eller hur?
Just det. Och det börjar ju just med min själsliga längtan och att komma till användning på något sätt fullt ut, eller hur jag ska uttrycka det som. Mm. Och sen har jag jobbat med den hypnosen nu idogt i dessa 10 år. Det har varit jättespännande. Människor vill ta reda på vad deras själar egentligen vill med dem i den här inkarnationen.
Och det är ju faktiskt så att vara i kontakt med vår själ, det skapar ju en tillit, och särskilt i den här tiden vi lever i nu, som ju många uppfattar som rätt så svår med allt vad det nu innebär. Så jag känner ju att det här är ett viktigt ämne. Och du är ju perfekt då, eftersom du har jobbat med den här metoden nu i så pass många år.
Tack. Jag brukar tänka så här att alla är vi ju själar som har en kropp, så att säga. En del tänker att kroppen har en själ, och det är ju bara en ordvändning. Men någonstans så känner jag att det är så trygghet för mig att veta att det finns något mycket större än den jag är som Rita, som jag heter då, som tar hand om mig på något sätt. Mm. Så jag är inte religiös i den bemärkelsen. För min del så är det, ja, jag kallar det för att själen är det jag vilar i någonstans. Ja. Det är liksom min arbetsmodell i alla fall just nu.
Ja, nej, men det var så härligt när du sa det här att själen tar hand om dig.
Ja, när du sa att vi ska prata om själen så tänkte jag på en fråga som jag har fått av väldigt många klienter genom åren. Alltså, hur vet jag att det är min rädsla, mina tvivel, alltså det som en del kallar för lilla jag, alltså som ger mig den här vägledningen, eller att det är någonting större? Jo, då tänker jag så här att det brukar säga då är att när jag känner mig alldeles lugn och fredfull i det som jag är i kontakt med, då vet jag att det är min själ som kommunicerar. Ja. Om det är 100 tvivel, som jag också har varit i ofta såklart, eller vi alla är, då vet jag att det är någon gammal eller ny rädsla eller det är en överlevnadsinstinkt som kickar in. Mm. Och det är lätt hänt att det gör när vi tittar på nyheter eller hör om elände och allt som vi har som människor. Mm. Att bli rädd och orolig och undra hur, ja, vad betyder det här för mig?
Ja, när du beskriver detta nu så tänker jag på intuitionen. Jag har ju verkligen under mitt liv försökt lära mig att verkligen lita på min intuition. Det är ju inte självklart ännu fast jag har hunnit bli så pass gammal. Att verkligen lita på intuitionen, men jag, eller själens röst. Men jag har blivit bättre på det.
Det är just det, för allting är ju såklart begrepp. Och det är, jag har vad talar om nu och menar om och så vidare. Men det som jag har strävat efter, både själv och med mina klienter då, som gör den här djupare existentiella känsliga utforskningen, är att vara i sanningen för dig eller för mig. Den intuitiva vägledningen som vi pratar om här är ju också att det är klart att det går att tvivla på allting som jag kanske har en väldigt stark instinkt eller föraning att åka inte på den resan eller, och då hur ska man då veta, är det att jag är rädd eller att jag inte kommer ur min så kallade comfort zone som en del talar om, att man är liksom egentligen bara bekväm. Nej, jag känner nog att man med tiden kan lära sig skillnaden genom övning alltså, och precis som du säger att jag kallar det för magkänsla eller också att en lugn känsla när det stämmer på något sätt. Men det är klart att alla har väl olika egna sätt.
Det är intressant att du säger det här nu, för att vi planerar en resa i februari. Och min första känsla var, och den här entusiasmen, ja men vi åker dit, och sen börjar jag tvivla. Jag sa ingenting till min man, men jag började tvivla. Nej, det var någonting som var så starkt inom mig att vi inte skulle åka just dit.
Just
och jag är ju inte rädd annars.
Men jag har upplevt också under en längre tid, men det är ju bara genom min erfarenhet att det kan också ändra sig, vilket förvirrar människor ännu mer. Att det kan kännas som det mest rätta på denna jord, nu menar jag inte resa naturligtvis, men rent allmänt att jag hör av klienter att de kan känna att någonting känns väldigt, väldigt, väldigt som hemtamt och säkert och sådär. Och sen kommer det in en liksom våg av, ja, det är någonting nytt som kommer in i livet helt enkelt, och då kan det bli att hålla emot. Det här är som sagt en helt annan sak än en resa, utan att man kanske ska välja en riktning eller att man ska, ja, i de här större linjerna, varje sak är ju viktig såklart, men att det kan ändras. Jag vet inte hur det var i ditt fall, var det så att du först kände och sen inte kände och sen kände, eller var det först kände och sen inte kände?
Nej, det var först så kände jag den här entusiasmen och wow. Men sen efter någon vecka så kände jag nej. Alltså jag blev riktigt orolig som jag annars inte blir. Och då kände jag att jag måste ju lyssna på den känslan.
Så att väldigt många människor som jag träffar i alla fall lär sig hur de ska kunna leta på sin egen vägledning. Och det är ju framförallt just i Life Between Life-metoden att man har någonting som man kallar för guider, som i min värld egentligen inte behöver vara utanför en själv heller, utan det kan vara ens högre jag eller vilken begrepp du nu vill säga, som liksom kan plötsligt nästan knacka in i huvudet och säga, men vänta nu, är det verkligen så här som du tror? Och då kommer ju tvivlen kanske, men sen kanske jag mer kanske ska lyssna på det där. Och då är ju för din del i alla fall att du verkligen lyssnar. Lyssnade då också, att kanske din partner också är så att han också lyssnade. Så att det där kan ju bli komplicerat om man är flera som ska åka och känna den ena att nej.
Nej, men vi var nog överens faktiskt. Så det var ju tur det. Ja, men det är spännande detta. Och ja, det finns väl inga exakta regler för det här, utan det är ju, man får verkligen lära sig att lita på vad som känns rätt.
Det är ju verkligen. Ja. Alltså lära sig själv och sin egen inre värld på något sätt. Ja. Som återspeglar sig i den yttre också. Så om man kallar det så får man väl kalla det vad man vill. Men huvudsaken att det på något sätt känns bra för en själv kanske. Ja.
Men du, om vi ska flytta oss till en annan del av själen. Jo, men för att jag har under den senaste tiden har jag ju tänkt mycket på det här som har funnits inom mig i många, många år. Att vi är här för att uppleva. Samtidigt som jag när jag har tolkat horoskop har sagt, ja, du har en läxa här i detta liv. Du ska lära dig eller förstå det här. Och så jag känner att jag har tjatat om de här läxorna och egentligen så handlar det ju om att uppleva och att bli mer av den man är. Jag tänker på, ja, själen vet ju hela tiden allt som finns att veta. Det håller du väl med om?
Ja. Jo, just det. Det finns en visdom som är bortom allt förstånd, som man kan kalla det.
Mm.
Som styr saker och ting. Och, ja, vill du utveckla det mer eller ska jag kommentera?
Jag tänkte på det som är så intressant, känner jag, att då i dina hypnoser. Och, att man kommer i kontakt med sin själ och får all den kunskap som själen har egentligen. Och som vi inte är i kontakt med när vi i vår vardag. Oftast inte, eller hur?
Ja, det är väl olika där. Men man kan ju verkligen undra vad det som gör att en viss person hör av sig till mig vid ett givet ögonblick. Vad det som gör att just i den här kärningspunkten jag träffar den här människan som vill göra sessionen med mig. Vad är den personen mogen för att uppleva och vad är den mogen till att också ta en åtgärd på det som den får reda på. För det är ju någonstans det också, att inte bara få reda på massa spännande saker, utan sen är det väl också handlingen som visar att man har förstått vad man har fått för information, och där får inte jag hänga med på då, eftersom jag bara träffar klienten oftast en gång eller kanske efter flera år en gång till. Sådär. Så det är ju ingen terapi som att jag träffar personen med jämna mellanrum. Det är väl någon slags orkestrering som med mitt älsklingsord. Uh-huh. Att det där styrs på något högre sätt som jag inte kan greppa med min hjärna i alla fall.
Men håller du med mig om att vi är här för att uppleva?
Just det. Så brukar jag nog kalla det också. Alltså att upplevelsemässigt också att skifta perspektiv. Det vill säga, om vi säger att själen lever ett enda långt liv och byter kroppar ibland, det vill säga byter alltså liv efter liv så att säga, då är det ju vad jag är här nu för att uppleva och ur vilket perspektiv. Så att om man kan Newtons metod som man beskriver i Själens resa och Själens öde bygger ju på 2000 fallstudier där han beskriver just hur vi som själer också byter roller med en så kallad själsgrupp, även andra som kommer in under livet, men de själar som vi särskilt utvecklas tillsammans med och som också utgör en utmaning i vissa fall, för i andra fall som balsam för själen, bara att nu träffas vi igen, det är bara underbart och sådär, och det vet ju nog alla kan relatera till det, att vissa människor är bara som en utmaning och vissa är som på något sätt som att simma med delfiner, det är bara underbart och bra. Så att upplevelsemässigt kan jag då ibland vara offer, ibland förövare, allt det där som man säger i karmalagen, om man nu har läst det uttrycket, att man får genom upplevelsen känna hur det känns att vara både offer och förövare, om vi nu ska ta ett exempel. Så det är ju så. Det är ju mycket visdom självklart i det. Annars skulle man inte veta om man inte upplevt själv.
Nej, men så är det ju. Men du, jag har funderat på en sak. Jag har ju läst Michael Newtons böcker. Det är ju inga böcker som man läser från perm till perm. Man kanske läser lite grann. Man lägger den ifrån sig och så tar man upp den igen. Och sen kanske man läser om. Men jag har letat en sekvens som jag tyckte var så intressant. Och jag vet inte, jag kan ha fel, men du borde ha mer kunskap än jag om det här. För att jag läste en gång att när man var i andevärlden och hade bestämt sig för att gå ner igen och uppleva livet, så fanns det olika alternativ. Så då visades man, om jag väljer den vägen och om jag väljer att inkarnera i den familjen, då blir det så. Om jag väljer den vägen och i den familjen i ett annat land, så blir det si.
Precis, nu har jag lusläst Kjellans resa och Kjellans öde eftersom jag håller föredrag nyligen online om båda böckerna. Och då beskrivs just det här som du skriver speciellt mycket i Kjellans öde, den andra boken som Michael Newton gav ut år 2000. Han kallade det för Ring of Destiny på engelska, eller Ödesringen. Mina klienter kallade det inte för något särskilt eller sådär, men utan innan vi börjar avsluta sessionen så brukar jag fråga dem just om valet av den nuvarande inkarnationen, om just om de fick andra alternativ och så vidare. Och där kan det komma mycket information, speciellt om klienten vill veta om det har varit extra utmanande liv. Det är väl alla liv i och för sig på sitt sätt, men det ingår också i sessionen att göra en nedgång till barndomen, alltså sen alltså också till tiden innan man ska födas i mammas livmoder. Mm. Och det gör jag alldeles i början av livet mellan livet, regressionen. Och där kan jag också fråga ganska mycket om det här med varför just denna värdkropp som alltså Ann-Kristin, du den här gången och Rita den här gången. Så att som det verkar, baserat på väldigt mycket klientsessioner sammantaget i Michael Newton Institute med, så har vi genom fallbeskrivningar sett att det verkar vara så att man kan få verkligen fler alternativ. Och jag minns särskilt en klient som sa att hon fick ett annat mycket, mycket lättare alternativ till ett liv, men hon ville inte ta det för hon ville ha de och de utmaningarna för att lära sig vissa saker. Det betyder någonting för henne i alla fall, för att hon har varit väldigt sorgsen över hur svårt den här inkarnationen hade varit för henne. Så att det verkar vara någonting bortom våra jordiska begrepp om vad det som innebär. Ja. Det var ju det du antydde också. Så att det har jag verkligen hört många, 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 många gånger.
Ja, men det är väldigt intressant för att då får jag en känsla av det här begreppet att alltid är nu. För att om man då samtidigt kan titta in i framtiden, alltså om vi utgår från det här linjära tidsbegreppet, titta in i framtiden, så då finns det ju egentligen ingen tid.
Det blir ju konstigt för hjärnan att, nu är jag inte så insatt i kvantfysik, men de säger ju också att det finns teorier där som kan förklaras just när det gäller det som du säger. Men hypnos är intressant och det är därför jag älskar att jobba med det, tror jag. För då försvinner helt och hållet tidsbegreppet för klienten. Mm. Också för mig som sitter med den här hypnosklienterna, även om jag har ju klocka på armen och sådär. Och jag vet ju att vi ska sluta en viss tid kanske. Mm. Men det är en sån underbar känsla av att vi har hur mycket tid som helst. Det finns ingen hets. Det finns ingen stress, det finns ingen skillnad mellan nu, dåtid, framtid. Och där bekräftar ju just den här känslan att det är så himla skönt att vara i det. Och speciellt när klienten då kommer till ett dödsögonblick i ett tidigare liv som metoden går ut på. Så kommer in i sitt liv som en, det är som en nära döden upplevelse. Då är det ännu mer en sån här, verkligen som en underbar nirvana känsla att vänta nu, det finns ingen bråttom i någonting. Utan det spelar ingen roll om man åker till diet eller diet. Eller, det innebär ju att vara i kropp också, att det är det värsta som kan hända oss som är i kropp, att vi ska dö. Mm. Och så är det ju med djuren också, att man kämpar till varje pris. Nej, absolut inte. Mm. Så därför blir det ju också märkligt med den här typen av sessioner när man får uppleva hur det är att dö fast i en tidigare inkarnation. Ja. Man har ju så smakat på det lite grann.
Ja, men du, samtidigt då, jag har ju verkligen intresserat mig för parallella liv. Och jag har något minne när jag gjorde min första session hos dig. Visades något liv där jag var 5 år yngre. Alltså ett parallellt liv. Okay. Men det här är ju, det är ju svårt för våra hjärnor att ta in det här. Men det, jag tycker det är ju väldigt spännande att föreställa sig och spåna om och prata om detta. Och jag har uppfattat det så här. Om jag gör mitt inre arbete här och nu, ja, för att förstå mig själv och förstå hur allting hänger ihop och så vidare, så påverkar jag mitt parallella liv där jag kanske har ett oerhört lidande för närvarande.
Just det. Jag har inte så mycket att uttala mig om det där. Jag läste faktiskt just, Michael Newton skrev ju, han gav ut sin första bok 1994 och den andra 2000. Så det är ju hunnit hända mycket sedan dess. Men han skrev där att han aldrig haft någon klient som har berättat om parallella liv. Om jag minns rätt. För Lewis läser ju ofta de där böckerna. Men det var nog han det. Men jag har heller inte upplevt det särskilt många gånger.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Men det betyder inte att det inte är så. Men jag tänker så här, att om det är hjälpsamt för klienten att höra att den lever parallella liv, så är ju det sant. Och jag, det är ju en subjektiv upplevelse, så jag brukar bara fråga vidare då. Mm. Liksom till exempel att, jaha, så berätta då på vilket sätt det hjälper. I ditt fall skulle det bli då, berätta då hur, på vilket sätt det här fungerar. För då frågar jag ungefär som jag skulle komma från Mars, liksom att jag har berättat för mig hur det funkar. Ja. Inte att ifrågasätta såklart. Och det är på så vis jag får väldigt mycket information av människor i djuphypnos. Sen om det är sanningshalt i det, vad är sanning, det vet man inte. Jag tycker det är tillräckligt komplicerat för väldigt många människor att bara förstå att de lever ett evigt. Så därför att många tror ju, det är inte många som kommer till mig, men så många som tror att det bara man lever ett enda liv, och det kanske inte ens ska komma in på nu. Nej. För då blir det ju kontroversiellt. Men det är ju suggestivt att tänka sig naturligtvis att man lever kanske just nu i någon annan dimension. Eller något sådär. Men jag kan väl passa på att nämna då, och Michael Newtons stora teori är ju att vi alltid är kvar i andevärlden, samtidigt som vi antingen då, som du säger, kanske lever parallella liv eller lever ett liv på jorden. Så att när jag sitter här nu på mitt ställe och du där, så är du också i andevärlden, så att säga, en viss procentsats av din själ. Mm. Och det var för mig en väldigt tilltalande känsla, och det har väl många klienter sagt också, att men då hittade jag vägen hem sen när min dag har kommit till den sista, att jag har det som jag tror de kallar silvertråden i vissa kretsar. Mm. Att man har liksom bron tillbaka på något sätt. Det har jag fått bekräftat så mycket att folk säger. Mm. Ja, just det. Precis. Det är ju ganska skönt att veta att man inte förirrar sig.
Nej. Alltså det är ju mest att jag själv är så intresserad av just det här med parallella liv. För det är som du säger, kanske man sitter i Indien och jobbar med homeopati eller samtidigt. Ja. Nej, men det har varit så här i att jag väglätts till olika människor i den här podden. Och människor som tangerar mina egna djupaste intressen. Och när jag gjorde det här avsnittet om homeopati, så blev jag brukar ofta säga blir fascinerad, men det blev jag verkligen, för att, eller ju djupare jag gick in i detta ämne, desto mer intressant blev det. Och då fick jag bara någon känsla av att men jag sitter ju någonstans och jobbar med det här också.
Ja, just det kan man ju få. Jag ser mig själv och andra som vandrande homeopatmedel, för vi är ju frekvenser och vi påverkar ju på olika sätt. Och sen kan det ju vara att den här kunskapen finns någon annanstans, i någon annan kropp någonstans, absolut. Det låter ju tilltalande på ett sätt.
Jag tänkte ställa en fråga till dig. Man pratar ju om upplysning, eller det har man ju gjort i tusentals år. Men speciellt just nu i den här tiden så pratar man att vi behöver bli upplysta. Eller vad innebär det för dig?
Jag kan säga det ganska enkelt. Jag kan ta det utifrån mig själv, och jag skulle tro att det funkar för alla andra. Så att jag känner mig att när jag är i linje med min själ, så känner jag mig att jag är som i en ljuskanal. Och när den här kanalen lyser igenom, så att jag kan vara i min gärning och må bra bortom det yttre, så att säga, om jag får beröm eller kritik eller någonting, utan bara här, då känner jag mig upplyst. Och det är ju inget annat än det som jag ser det, att jag kan ju se på människor när de är, så att säga, upplysta. Och det är ju inte någon sån här i stil med Jesus eller Buddha, eller som man säger att man har nått den yttersta visdomen. Men jag känner att det är ett upplyst tillstånd, och många av mina klienter som ligger i min hypnossoffa upplever det också. Att nu känner jag att jag är upplyst när själens ljus kommer helt och hållet igenom, och det är ingenting som blockerar, eller man tänker sig en energikanal som börjar vid hjässan och går ner ända ner i marken. Alltså, så för mig är det så enkelt som det. Det är inte enkelt, men det är det som är upplysning för mig. Mm. Att min själ får lysa igenom min nuvarande värdkropp och sprida det som är min, som jag tycker känns givande och i lagom mängd utan att pracka på någon. Men nu frågar du ju så säger jag.
Men Rita, hur känns det att jobba med detta?
Det känns ju underbart eftersom jag älskar det från de 10 åren jag håller på nu. Så har jag känt mig lika inspirerad för varje session faktiskt. Så att jag känner att det passar mig väldigt, väldigt, väldigt bra. Så därför så älskar jag det verkligen. Jag kan verkligen säga det. Och gjort 7 egna Life Between Life-hypnoser under de här 10 åren. Och det har också fört mig vidare på något sätt i att lära känna mig själv bättre.
Ja, precis. Det var väl den frågan jag hade tänkt ställa dig. Ja, hur detta sätt att jobba har lett dig vidare i ditt eget liv?
Just det, allt går ju ihop så det kan jag inte veta riktigt. Nej. Men det handlar väl om att det passar. Du har ju varit min astrolog, Ann-Kristin, genom åren så du vet ju mycket saker. Att det är liksom i linje med min nuvarande inkarnation och kanske andra också. Men framförallt nu att jag verkligen vill komma till botten med mig själv. Så låta själen lysa genom mig. Så att det är ju ingen slutpunkt i det riktigt. Men jag känner att jag får ägna mig åt det jag älskar. Det är jag oerhört tacksam för.
Ja. Men jag tänker på människor då som gör sessioner. Och vad är det för känsla då, när den huvudsakliga känslan när de har gjort en session?
Så jag brukar inte analysera, nu har jag haft den idag också. Det är ju liksom nöjdheten i deras blick och i deras lugn som strömmar ifrån dem. Och då vet jag att då gjorde vi det som var menat, så att säga. Och det kan ju vara olika typer av andra slags hypnosregressioner också. Men det är att det liksom är, ja, nu var det klart, nu var det som var menat att skulle göras. Det har jag i alla fall inte hindrat, utan förhoppningsvis, jag jobbar inte som en terapeut på det sättet. Nej. Utan jag bara jobbar som en coach, eller hur man ska kalla det för. Så att men jag är ganska intuitiv, så att man kommer till ett naturligt slut, och då är det den här nöjdheten och friden som är det vanligaste, så skulle jag nog säga.
Jag har ett minne här från när jag var hos dig första gången. Jag åkte tåg över dagen då till dig från Vänersborg. Tågresan hem var nog väldigt, alltså jag var så öppen.
Ja, just det.
Jag var så öppen, och jag satt in till en tjej som... Hon började prata med mig om det allra djupaste, spontant. Det var väldigt omvälvande. Så jag kanske hade någon slags utstrålning just efteråt.
Ja, där. Just det. Det kanske är anledningen till att det här som du berättar också, att det är ju många fortfarande som kommer hit till mig och vi gör det här och träffas. För många har ju den längtan att träffas nu, så får de ligga i min hypnossoffa här. Och för väldigt många som är väldigt, väldigt lätta för att få kontakt med sig själva, så brukar en online session vara nästan bättre, för då blir det inte den här hemresan eller resan som liksom förtar, kanske inte, jag vet inte i ditt fall om det gjorde det, men att då kan det vara bättre att man är hemma i sin soffa eller säng och kan smälta alltsammans. Det visar sig att det är inte så dumt då att man skalar av, så att själva sessionen verkligen är huvudfokus och allt runt omkring slipper man då med resor och grejer.
Men jag kommer faktiskt ihåg att jag var väldigt upp och ner. Brukar man vara det ibland? Kanske dagarna efter?
Jag har nog själv känt mig efter varenda... Jag har ju rest också till Tyskland och England för att göra sessioner, eftersom jag har kollegorna i utlandet, jag är ända i Sverige. Så att då tog jag väl mig till hotellrummet och så satt jag där och tomglodde några timmar innan jag kunde gå ner och käka middag. Så att jag kan hålla med om att det blir ju... Det blir som en... Eftersom det här större jaget får vara så verksamt under så pass många timmar, så blir det, när man kommer tillbaka, så gör vi en mjuk övergång alltid. Men det är ändå att det tar en liten stund att smälta, precis som när man har gjort alla möjliga andra former av utforskningar. Men jag säger till nog att vara tillsammans med personen, både online eller komma hit, tills jag ser i blicken att nu har den här människan klarat till och... Så ingen kan ju få sätta sig i sin bil och köra härifrån om de inte liksom gjorde det sådär. Så att, men det är ju eget ansvar. Men jag kan förstå att det du beskriver, att det kan få vara beredd på att kanske det är vissa saker som...
Nej, det var fantastiskt allting egentligen. Men sen när det satte sig och integrerades, så att säga.
Det tar nog flera veckor, skulle jag säga. Minst.
Men hur ska vi komma tillbaka nu till själen? Och är det något som du skulle vilja förmedla nu specifikt till lyssnarna?
Ja, väl, det är någon slags tröst och hopp. kropp. Och det som jag själv har använt, även när det har svajat väldigt mycket för mig, som det ju gör ibland i sådana här utvecklingsfaser eller någonting som händer, att jag tänker att jag har ju alltid mig. Det kan ju låta lite egoistiskt, men om jag då fokuserar inåt och tar några djupa andetag, antingen sätter mig i min favoritfotölj eller går ut i naturen, tar några djupa andetag, så brukar jag fråga så här, vad är det viktigaste just nu? Och då har jag hört också från klienter att det kommer som en inre röst eller någonting i den stilen som säger så att det viktigaste just nu är att ta hand om dig själv, eller det viktigaste just nu är att dra ner det till, ta det på basnivå, alltså äta, sova, göra liksom det grundläggande och vara med människor som känns trygga och skala bort allt det som oroar, om möjligt, i alla fall en tid. Så då upplever jag i alla fall att det går att få stöd också, inte bara i sig själv men också av andra. Dagens klient berättade till exempel att stöd var någonting som hon aldrig hade vågat be om. Och sådär. Så att jag tror att det är en tid nu att väldigt många kan be varandra om stöd utan att det besvärar, för alla behöver ju stöd, så att öppna sig och be om stöd och öppna sig för det inre stödet, så att säga, hur den sen kommer. Så, och jag är inte religiös, men jag brukar faktiskt be, och då kanske jag säger någonting i stil med att må friden lägga sig, må min oro lugna sig. Man kan säga, jag får sådana gammaldags ord alltid, men man kan skratta. Men det är ganska enkla saker som kanske man använder som barn, liksom så här, att man, för att det ska bli lugnt. För när det blir lugnt en stund, då kommer hjälpen in, brukar jag tänka på också. Då är det som att alla goda krafter kommer in, och plötsligt så känner man sig mycket lugnare, och då kommer en klarhet också i att det blir ju såklart förvirrande att höra på vad den säger och nyheter och allt med ett sånt som är väldigt oroande i denna dessa tider. Så att det var väl det, att gå inåt och be om stöd av dem du litar på, kort och gott.
Ja, det är jättefint, och det är ju inte självklart för alla att be om hjälp. Ja, det är mycket vi kan lära oss. Och sen är det väldigt svårt också att veta vad som är sant och inte sant när man lyssnar på nyheten. Eller lugn, tänker jag.
Det blir ju överslag, det vet ju du också som är socionom och allt människokännare. Att de allra flesta människor som jag möter har överslag, så att säga. Och det vet ju hjärnforskare och sådana också. Att när det blir överslag, är liksom att det blir för mycket helt enkelt. Då stänger det ner det här. Själen stänger liksom ner då på något sätt. Själen finns ju alltid, men det stänger ändå ner. Så det blir negativa tankar, och det blir svårare att se klart i vad. Och då är det ju att liksom rensa bort allting som inte längre fyller. Om det brinner i knutarna, om man ska ta med sig det viktigaste i huset, då tar man ju kanske barna och djuren. Kanske om man hade något testament, men skulle man dra ner ännu mer, så skulle man själv försöka komma ut, ta med sig det som lever i stort sett.
Ja, absolut.
Och det här är någonting i den stilen, i olika grader av akut kris.
Men jag tänker också på just där när rädslorna kommer och man inte vet hur man ska hantera dem. Och då föreställer jag mig mitt inre barn, att jag tröstar det och att jag bara tar hand om det.
Fint, det tycker jag låter väldigt härligt.
Ja. Hur mår ditt inre barn just nu?
Väldigt bra. Hon är glad och på hugget. Det är så roligt allting, så vi får leka varenda dag, och det är verkligen roligt. Jag älskar ju de här samtalen med dig, det tror jag du vet. Och vi gjorde ju en session en gång när mitt inre barn inte var så glatt, eller vad det heter, om de som har lyssnat på Fält dig. Det vill jag tacka dig för, det var oerhört hjälpsamt. Då. Det är ju färskvara allting just idag. Är jag glad.
Ja. Ja, men det är ju bara, vi har ju bara nuet. Apropå det att leka, så igår pratade med en vän igår och han säger, nu jag vet, jag är här på jorden för att leka.
Mm.
Och då sa, ja. men det är vi ju alla egentligen, att leka och skapa och få vara de här lekfulla barnen.
Eller hur? Jo, just det att den här socialiseringen går ju ut på redan från tidiga år att vara så väldigt, väldigt, vad ska man säga, rekorderlig och sådär. Jag fick just en rolig film från en kollega ute i världen som visade när hennes små barnbarn, den ena är 5 och den andra är 3, när de satt i en liten kartong, sån här liksom vanlig låda.
Mm.
Och de lekte polisstation och nu pratar de ett annat språk så det lät ju så roligt. Och den här lilla 3-åringen, hon var liksom sekreteraren på polisstationen och satt och knäppte på sina lilla dataknappar där och han som storebror då som bara var 5 och som är 5 och som var chefen på kontoret där då, han pratade på beskäftig stil och tog emot och de var ju helt all in, det vet ju du också som har barnbarn, att
ja,
de var all, det såg så härligt ut, jag ville också sitta i lådan.
Ja, men där sa du något, all in. Ja, alltså det är ju det, ja. Du går all in i det du gör och det gör jag också, och den här mannen jag pratade om som bara vill leka, han är ju vuxen, han är ju 50 plus och väldigt, väldigt kompetent i sitt arbete, i den verksamhet han har, så att därför var det ju lite extra roligt att han sa det.
Jo, just det. Det är ju nästan att få vara med sådana människor. Det är egentligen det roligaste att få umgås då. För då har man ingenting att dölja eller ingenting att försvara heller. Utan man bjussar på sig själv då, helt enkelt. Ja, det är roligt.
Ja, verkligen. Ja, men du Rita, det här blev ett samtal.
Ja, vi brukar ju kunna prata i timmar ibland, det är så roligt, men nu kanske vi är klara för idag då, om du tycker det.
Ja, om inte du har något annat att säga. Ja.
Nej, inte just nu.
Nej.
Utan det var ett fint samtal tycker jag.
Ja, tack detsamma, och jag är så glad att du tycker om ditt jobb och du tycker om att leka och du tycker om att vara kreativ, för då är man ju oftast lycklig.
Ja, just det. Troligen. Ja, just det. Man skrattar liksom åt ingenting, så att
Nej,
säga.
Och
det är väl det som munkarna, gör, som man ser de här tibetanska munkarna, att de kan titta på ett träd och så gapskrattar de. Ingen fattar vad de skrattar åt.
Nej, men exakt. Det är ju så det är. Nej, men alltså, vi behöver vara kreativa. Det ligger väldigt mycket allvar bakom att vi behöver hitta glädjen i allt och att vi behöver se det som är positivt i det. Ja, men det är ju så vi överlever.
Det är just det, och sen om det nu ska vara som en slutkläm här från mig, så är det väl det att just att förstå att vi inte, alltså första gången en klient upptäcker det här som vi kallar för tidigare liv, det är ju ett begrepp som en del tror på, en del inte, men alltså där man första gången får ett begrepp om inom sig att det inte bara är den här inkarnationen som jag lever nu, då är det också som att det tar udden lite av det här allvaret att det skulle vara så himla kritiskt om jag gör si eller jag gör så.
Mm.
Även om allt är viktigt så kan man få ett tidsperspektiv, om det nu finns någon tid, finns det inte kanske, men
Nej.
Att man kan liksom tagga ner lite förväntningar, tagga ner krav, tagga ner alla de här måsterna.
Ja, verkligen.
Då blir det ju automatiskt mer lekfullt och roligt.
Ja, precis. Ja, men det får vara vår slutkläm. Så, tack snälla Rita. Ja,
tack själv.
Ha det bra.
Och tack kära lyssnare. Hoppas vi hörs igen.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.